Vita var det, just det. Och för er som inte känner igen dem, bor ni i Linköping eller?
Nej, jag flyttade till Norrköping.
Ni har flyttat lite, ni är på väg häråt.
Ja,
okej. Okay. Ja, några mil närmare. Så ni är i Norrköping. De var ju i Centralamerika för ett antal år sedan och kom där i kontakt med Davises. Och vet ni förresten att de har flyttat till Finland?
Ja.
Ja, ja. Och de är också på väg hit. Så ni är på väg hit, de är på väg hit. De är lite närmare nu än de var tidigare. Ja, så att det är fantastiskt. Välkomna verkligen. Kul att se er. Vi ska se här. Här ligger Svantes anteckningar. Förmodligen är de betydligt bättre än mina. Så jag kanske byter. De säger det. Så, ja, okej. Och askarna känns det som vi inte har sett på nästan en månad. Och det är det nästan, va? Mm. Ja, så det är så roligt att se er också. Ni försökte att flytta härifrån, men vi tog er tillbaka. Liksom. Så det är olika grejer här. Okej, vi ska slå upp Galaterbrevets femte kapitel. Och vi ska läsa verserna 13 till och med 26. Så Galaterbrevet 5, 13 till 26. Det handlar om köttets gärningar och andens frukt. Men innan vi går dit så kan vi bara be om Herrens välsignelse. Herre, vi tackar dig för denna morgon. Vi är extremt tacksamma för din närvaro och allt det som du gör och allt det som du ger oss på en daglig basis. Herre, vi tackar dig för de besökare och gäster vi har här. Vi tackar dig för våra ordinarie personer. Vi är tacksamma, Jesus, att vi kan slå upp våra ögon, andas frisk luft och det är inga bomber som faller över våra huvuden. Jesus, vi är mycket tacksamma för det. Mat på bordet och vi har allt vi behöver. Jesus, jag ber att du välsignar också den här stunden nu som vi har tillsammans i ditt ord. Välsigna den rikligen i ditt namn. Amen.
Kan vi ta en konstpaus? Det var något fel på inspelningen.
Jaha!
Ljudet, det blev något fel. Jag vet inte vad.
Okay. Starta om den bara. Ta något.
Måste stå upp och ner.
Kameran menar du? Ja, okej. Okay. Eller jag måste... Ja, okej. Okay. Okej. Okay. Är vi...
Vi ska kolla. Ja, nu är vi live igen.
Ja, nu är vi live.
Okej. Okay. Så hur det då såg ut här för er som tittar på internet så var det något litet tekniskt missöde som hände. Men... Om ni inte tror att vi är andliga så har vi bett för predikan nu. Så nu går vi direkt till ordet. Och det är alltså Galaterbrevets femte kapitel, vers 13 till och med 26. Och jag tänkte på det lite grann när jag åkte hit på morgonen idag. Guds vittnesbörd. Det finns runt omkring oss överallt. Och jag vet inte, jag vill inte jämföra mig med någon annan, men jag förstår inte hur människor kan missa det. Man säger, men Gud, det finns inga bevis för Gud. Men det finns ju hur många bevis som helst. Bebisarna, hundarna, fåglarna som kvittrar. Något program igår på Kunskapskanalen som såg intressant ut. Jag började titta på det några minuter, sen kunde jag inte titta längre. Och anledningen till att jag inte kunde titta längre, det var för att personen som pratade kunde inte förmå sig att ge Gud äran. De berättar om hur immunsystemet fungerar i människans kropp. Det är helt enormt. Och med dagens teknik, hur man visar det liksom på en skärm, hur bakterierna dyker upp och då sänds det en signal dit och då dyker de och de upp och tar hand om de här farliga bakterierna och så vidare. Helt fantastiskt. Men det bara blev så. Nej, det bara blev inte så. Det finns en skapare. Och det står i Romarbrevet 1 att vi alla vet att denna skapare finns. Det handlar bara om vi bejakar honom eller om vi förkastar honom. Och jag tänkte på det, jag vet inte vad det är, men alla har klagat, alla har klagat. November och december, bara grått och kallt. Jag vet inte, jag vet att det är så. Jag kan också läsa statistiken, jag kan också se. Men jag har njutit av november och december. Varför? Därför att det finns en levande Gud i himmelen och snart ska han komma tillbaka till denna jord. Och vet ni vad? Jag vet inte vad vädret är i himmelen. Spelar ingen roll. Jag vet bara att allt är fullkomligt, allt är perfekt. Om jag behöver gå här nere några veckor till, några månader till, några år till, det är helt okej. Jag kan njuta av det gråa vädret, jag kan njuta av allting. Det finns en levande Gud i himmelen. Det räcker för mig. Och nu har jag bara predikat 2 minuter och jag är redan upphetsad. Hur ska det gå? Jag får väl lugna ner mig lite grann, så går vi till Galaterbrevets 5:e kapitel. Men jag ville tala om någonting helt annat. Det var bara en parentes. Och det hade att göra med nåden. Att vi får ju det som vi inte förtjänar. Och framförallt det vi får, det är ju Guds närvaro. Och hans kärlek. Hans allt som han öser över oss på en daglig basis. 1980-någonting så besökte jag en bibelskola. Jag hade ännu inte träffat vår församling och jag ville gå på bibelskola och så vidare. Och då var det en person där som skulle föreläsa. Det var en sån här helgseminarie och man kunde liksom komma då om man ville gå i bibelskolan. Och den här mannen, han började med ett utlåtande som, trots att det är 35 år sedan eller något i den stilen, så kommer jag ihåg det väldigt väl. Därför han sa så här att det finns mycket fokus på andens gåvor, men det finns väldigt lite fokus på andens frukter. Och han sa andens frukter måste komma först, sedan kommer andens gåvor. Där har vi ordningen. Folk söker gåvorna, men inte karaktären. Men karaktären måste komma först och sedan gåvorna. Vad som hände efter det var att jag blev magsjuk. Och jag blev liggande i 2 dagar. Hörde inte ett ord till från honom eller någon annan av bibellärarna. Utan jag bara låg utslagen någonstans där i något rum. Så det var lite festligt. Men så mycket hörde jag och det kom jag ihåg och det tog jag till mig. Och för er som har varit med en lite längre tid och kommer ihåg pastor Stevens. En av de saker som han sa, det var faran med en gåva som inte är korsfäst. Och vad menar han med det? Han menar att jag kan ha en väldigt begåvad människa som inte är förkrossad. Och jag använder den här gåvan, men det är liksom värre än att egentligen inte använda gåvan. Därför att karaktären måste komma först. Och Gud är väldigt intresserad av våra förändrade liv. Han är mycket mer intresserad av det än han är av mänsklig produktion. Och vad jag menar med det är att jag kan producera en massa saker som ser andliga ut. Men det är inte det som Gud är intresserad av. Han är själv väldigt bra på att producera. Han uttalar ett ord och ett helt universum blir till. Så det är inte det att han saknar någon som kan producera någonting. Utan det Gud är intresserad av, det är våra hjärtan. Det han är intresserad av, det är förändrade liv, förkrossade hjärtan som är villiga och redo att följa honom i ur och skur. Så vi ska tala lite grann om vad är andens frukter. Och det kanske till och med blir en serie av detta. Men idag blir det lite grann bara som en slags introduktion. Och Galaterbrevet som vi nu ska alldeles strax läsa från och titta på. Det var Paulus första brev. Det skrevs förmodligen år 49. Det betyder att då var kristendomen 15-20 år gammal. Så det var väldigt nytt. Det var väldigt färskt. 49 år efter Kristus hans första artikel som han skrev efter hans första missionsresa. Och det handlar egentligen om, varje brev har ju ett problem som det adresserar. Det är inte bara lösryckta tankar, utan den helige ande ledde och manade individer, apostlar och framförallt, att skriva vissa saker för att adressera ett problem som fanns då i en viss lokal församling eller på en viss plats, men som i förlängningen också finns hos oss alla i alla tider. Och Galaterbrevet, det handlar egentligen om lagiskhet. Och det här är ett ord som människor gärna tar i sin mun. Så fort man har en övertygelse om någonting, att man inte vill göra någonting, man vill inte vara på en viss plats, eller man vill, du är lagisk. Ungefär som att vi får göra vad vi vill. Ja visst, Bibeln talar om en frihet, men det står också om att inte missbruka den friheten. Och lagiskheten har väldigt många sidor. Vad som hände i Galaterbrevet, det var att människor hade förstått att rättfärdigheten kom genom tro. Men man hade inte förstått att helgelsen också kommer genom tro. Så den lag som man visste att man var fri från när det gällde rättfärdiggörelsen, den ville man nu gå tillbaka under för att bli helgad. Och Martin Luther, som är känd i vårt land och i den här delen av världen, han sa så här en gång, att det kristna livet, det är som en berusad man som försöker att rida på en häst. Och han menade med det då att han ramlar av antingen på den vänstra sidan eller på den högra sidan. Och den ena sidan är lagiskhetens sida, och den andra sidan, det är laglöshetens sida. Det vill säga att man tar Guds nåd som en ursäkt för att kunna synda. Och det finns många klichéer där ute. Ni vet vad en kliché är, sådana här små uttalanden. Och man talar mycket om balans och måttlighet och att inte överdriva. Och så säger man så här, summan av alla laster är konstant. Har ni hört den, det uttalet? Det betyder egentligen att om jag inte gör den ena synden, så gör jag den andra synden. Så lyckas jag leva i seger på ett område, så faller jag i synd på något annat område. Det är absolut inte sant. Därför att vi har Guds ande i oss, och Guds ande förmår att förändra och förvandla våra liv. Det är ingen tvekan om det. Så de här klichéerna finns alltid där ute. Och jag efterlyser mera radikalism, finns det ett sånt ord på svenska. Att vara en extremist är ett ord som är väldigt ful, men jag vill vara en extremist i bemärkelsen att jag verkligen tar Bibeln på allvar. Jag lever helt och fullt för Gud. Jag vill gärna överdriva. Så överdriv inte liksom, utan håll dig på en viss nivå. Nej, men jag vill gärna överdriva mitt böneliv. Jag vill gärna överdriva mitt bibelläsande. Vi vill leva rätt och rent. Vi vill leva på ett sådant radikalt sätt att det märks att vi är troende. Liksom, vad är annars idé? Jag menar, det blir mer och mer vanligt att kristna resonerar på det här sättet, att jag öppnar inte min mun, jag säger ingenting, jag är bara troende liksom, privat eller kanske inför några människor, men jag intar en neutral ställning i skolan, på arbetsplatsen och så vidare. Men överallt talar Bibeln om att vi ska ha ett vittnesbörd. Så alla de här klichéerna, de kan vi lägga åt sidan. Och nu ska vi titta på vad aposteln Paulus skriver här i Galaterbrevets femte kapitel. Och vi ska börja med vers 13. Och så ska vi titta på verserna 13 till och med 18 och tala över eller den första punkten här, kallade till frihet. Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Till hela lagen uppfylld i detta enda budord, du ska älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra, se då till att ni inte blir uppslukade av varandra. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Till köttet söker det som är emot anden och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av anden står ni inte under lagen. I vers 13 här, första delen, så talas det om att vara kallad till frihet. Och här ser vi om frihetens förvrängning. Den förvrängs. Lagiskhet är ett sätt att försöka att kontrollera Gud. Att välsigna mig på mina villkor. Jag gör ju rätt. Om jag bara lär mig att leva på ett visst sätt eller att bekänna på ett visst sätt, ja, då måste Gud agera därför att jag har ju så att säga låst fast Gud. Man kan inte gå tillbaks på sina löften. Och jag glömmer att Guds karaktär och natur. Så det är en förvrängning av det. Jag vill att Gud ska välsigna mig på mina villkor. Sen har vi laglösheten. Och frihetens natur är en fri vilja. Det finns ingen frihet utan en fri vilja. Men både lagiskhet och laglöshet tillfredsställer köttet fast på olika sätt. Eller hur? En lagisk person som tror att rättfärdigheten vins genom att vara följa några bud eller någonting är ofta en väldigt självgod person som på något sätt hävdar att man är bättre än någon annan. En laglös person som tror att man kan leva hur man vill är också ofta en självrättfärdig person som säger att liksom, jag kan väl leva som jag vill. Men vi ser att det här är en förvrängning av friheten. Och i vers 13, den sista delen där och fram till 15, så ser vi om frihetens funktion. Det vill säga, friheten har ett syfte. Vi vill fatta beslut i våra liv som förhärliga och manifestera Gud. Så vi är fria att tjäna varandra, står det här. Och är inte det intressant att friheten kommer av att vi tjänar varandra? Förmodligen ett av de hemskaste orden som vi kan hitta i en ordbok är ordet slav eller slaveri. Men ändå är det det ordet som Bibeln använder för att beskriva den mest fantastiska sak som finns, nämligen att följa Gud, att vara en Guds slav. Vi har alltså friheten att bli slavar till honom. Och vad är skillnaden mellan det här att vara så hemskt ord och sedan vara ett så positivt ord? Jo, det är vem jag tjänar. Om jag tjänar en människa som bara vill utnyttja mig, ja, då är det något fruktansvärt. Men om jag tjänar någon som har mitt bästa som ideal och som mål, vilket Gud har, ja, då blir det här slaveriet inom situationstecken någonting väldigt positivt. Så när Nya Testamentet talar om tjänandet och använder det här substantivet dolos, som är grekiskans ord här för slav, så är det alltså en frihet som han har gett oss att inte vara denna världens slav eller människors slav, utan att vara Guds slav. Och det är det högsta målet vi kan ha som människor och som troende. Tjäna är nyckeln till frihet. Jag vet inte, en del av er kanske känner igen ordet eller namnet Larry Crabb. Han är en amerikansk författare och har skrivit mycket böcker som handlar om själavård. Och jag kommer ihåg en grej jag läste av honom för många år sedan. Men han sa så här: många gånger när unga män och kvinnor ska gifta sig så är det som två stycken fästingar som kommer till altaret. Det vill säga, vad kan du ge mig? Hur kan du få mig att känna mig bra? Så det är liksom två fästingar som är redo att bita fast i varandra och suga livet ur den andra för egen räkning. Och du säger mig, så har jag ju aldrig tänkt. Skulle jag ha tänkt så i äktenskapet? Skulle jag ha tänkt så i något annat sammanhang i livet? Nej, 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 nej. Aldrig. Jag är en väldigt osjälvisk person. Så om inte det här gäller er så får ni hålla för öronen en stund. Men det är väldigt intressant. Manipulation, att få mitt kött tillfredsställt, det är den fallna människans dilemma. Och ju mer vi försöker att få vårt kött tillfredsställt, vare sig det är genom lagiskhet eller laglöshet, ju jobbigare blir det. Men om jag finner en plats någonstans där Gud har kallat mig, där jag kan tjäna honom, där jag kan bli en dolos, där jag kan bli inte en fästing som vill suga det göttaste ur alla andra, utan jag kan bli en Guds slav som tjänar andra människor. Där hittar jag friheten enligt Bibeln. Vad säger ni om det?
Amen.
Tack. Jag väntade på att någon skulle säga. Men det är så underbart att tänka verkligen på detta. Det är så annorlunda, eller hur? Därför att världen har ett sätt att tänka. Och det är helt annorlunda än vad Bibeln säger. Vad vi försöker göra som kristna, det är att liksom hitta en liknande variant som världen, bara sådär var kanske steget före ungefär. Nej, vårt tänkande är så annorlunda, så radikalt annorlunda. Och vi är inte kallade till att vara fästingar. Vi är kallade till att vara dolos. Vi är kallade till att vara hans slavar och tjäna varandra. Det är helt underbart. Och i verserna 16-18 här nu, första delen av 13 hade vi frihetens förvrängning som blir lagiskhet eller laglöshet. I slutet på 13 fram till 15 så hade vi frihetens funktion, det vill säga syftet. Alltså frihetens syfte är att tjäna andra. Därför att där får jag min tillfredsställelse. Och sedan här i verserna 16-18 så ser vi frihetens förutsättning. Vad är förutsättningen för att vi ska kunna bli fria och känna oss fria? Det är att vara ledd av anden. Och i vers 16 står det att vi ska vandra i anden. Och här har vi ett grekiskt ord som är peripateo. Och det betyder att vandra, precis som vi använder svenska ordet vandra. Men oftast i ett etiskt eller moraliskt perspektiv. Men det står i imperativ och det står i aktivum, eller i aktiv form. Och det betyder att det är jag som beslutar mig för att vandra i anden. Det är ingenting som bara faller över mig. Och det är också imperativ, det vill säga det är någonting som är en befallning. Så det är inget alternativ. Ja, det finns ett alternativ. Jag kan säga nej tack, jag vill inte. Men det är inte sådär liksom att ja, en del av vi kanske vill ska vandra i anden och andra inte. Utan det här är någonting för alla troende. Peripatio, att vandra. Men sen i vers 18 så ser ni att det står att vi leds av anden. Svenska folkbibeln översätter i det ena fallet vandra i anden och det andra fallet att vi leds av anden. Men här är det inte aktiv form utan passiv form. Alltså att vi blir ledda. Men det betyder inte att jag automatiskt blir ledd av anden. Därför att för att bli ledd av anden så måste jag vandra i anden. Och att vandra i anden står i aktivum. Det vill säga jag måste fatta beslutet att vandra i anden. Men när jag har fattat det beslutet, då blir jag ledd av anden. Och det står i passivum. Det vill säga nu leder anden mig på grund av att jag har valt att vandra i anden. Och det är intressant vad som anden gör. Anden föder oss på nytt, vet vi. I Johannes 3 läser vi om det. Titus 3:5. Anden döper oss i bemärkelsen att han tar oss och placerar oss i Kristi kropp. I första Korinthierbrevet 12:13. Han förseglar oss i Efesierbrevet kapitel 4, vers 13. Men också i Efesierbrevet 4:30. Och han är inneboende i oss. Permanent. Och det här är saker som händer i det ögonblick jag tror på Jesus Kristus som min frälsare. Men sen talar Bibeln i Efesierbrevet 5:18 om att bli fylld med anden. Och det är någonting annat. Alla de andra är villkorslösa. I det ögonblick jag fattar beslutet att Jesus Kristus är Guds son. Gud har blivit en människa i Jesus Kristus och kommit in i världen för att frälsa syndare, varav jag är en. Om jag tror på detta, då föder Gud mig på nytt. Då döper han mig in i Kristi kropp. Då förseglar han mig med sin ande och han bor permanent i mig. Men han fyller mig inte i det ögonblicket. Han fyller mig när jag fattar beslutet att vandra i anden. Och då blir jag ledd av anden. Så det är väldigt intressant att se den här ordningen. Och det är detta han säger här. Vi är kallade till frihet. Men förvräng inte friheten. Låt den inte bli till lagiskhet. Låt den inte bli till laglöshet. Och han säger, tänk på frihetens funktion. Det vill säga, den är där för att vi ska kunna tjäna. Inte för att få någonting ut av det själva. Det får vi. När vi ger får vi. När vi vattnar blir vi själva vattnade. Men principen är att tjäna. Och frihetens förutsättning, ja, det är att vara ledd av anden. Vi kan inte uppnå någon frihet, även som pånyttfödda kristna, om vi inte lär oss att vandra i anden. Så där har vi kallelsen till frihet. Men sen har vi i verserna 19-21 köttets gärningar. Och nu ska vi läsa de väldigt uppbyggande litteratur här. Köttets gärningar är uppenbara. Och jag gillar det ordet, uppenbara. Det är ingenting. Vad betyder det? Det är ganska uppenbart. Det är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendeskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Listan är inte uttömmande. Så det är väldigt uppenbart och han skrapar tydligen bara lite grann på ytan här. Jag säger i förväg vad jag redan har sagt. De som lever så ska inte ärva Guds rike. Okej, då tänker de. Så det betyder att om jag då har gjort någonting av det här, ja, då kommer jag inte att vara frälst. Antingen var jag inte frälst från början eller så har jag förlorat min frälsning och så vidare. Att ärva Guds rike är inte samma sak som att bli född på nytt. Född på nytt blir jag i det ögonblick jag tror på Jesus Kristus. Att ärva Guds rike. I Sverige har vi en lag som gör att det finns någonting som kallas för bröstarvingar. Det vill säga det är våra närmaste släktingar. Då är det så att då kan en person inte ignorera de bröstarvingarna. Utan hälften av arvet, om det är ni är advokater och jurister och vet det här bättre än mig. Så jag säger det bara ungefär som det är. Men jag har fattat så att det hälften måste gå till bröstarvingarna. Den andra halvan gör jag vad jag vill med. Men i många andra länder är det inte så. Jag disponerar min förmögenhet och jag ger den till vem jag vill. Så det betyder att om jag inte sköter mig så kan jag bli arvslös. Och i väldigt, väldigt, väldigt förenklat nu så kan vi se det på det här sättet. Det handlar inte om pånyttfödelse, det handlar inte om evigt liv i den bemärkelsen. Men om jag lever ett liv där jag inte väljer att vandra i anden och vara ledd av anden och därmed manifestera andens frukter, ja, då kommer köttets gärningar att manifesteras i mig, precis som i världens människor, trots att jag har en pånyttfödd ande. Men jag är ledd inte av Gud och hans ande, utan jag är ledd av köttet. När jag gör det, ja, då kommer mitt arv, så att säga, att bli reducerat och minimerat. Och då säger de, vad spelar det för roll? Om jag bara kommer in i himmelen så är jag ju jättenöjd. Om jag lyser mer eller mindre där uppe, det spelar väl ingen roll. Gör det verkligen det? Varför oroade sig Paulus i första Korinthierbrevets 9 kapitel och verserna 24 och framåt? 27 tror jag det framförallt. Varför oroade han sig för? Han sa, jag vill inte bli diskvalificerad. Och någon säger, jag vill löpa loppet som en som vinner, jag vill inte bli diskvalificerad. Var Paulus orolig för att han skulle förlora sin frälsning? Jag tror knappast att det var det han talade om. Men vad han säger där, adokimos i grekiska. Dokimo betyder att pröva någonting, om det är äkta. Sätter du ett A framför så betyder det motsatsen, det vill säga adokimos. Eller dokumos betyder att pröva i bemärkelsen att någonting består provet. Men det säger att du ett A framför, då består det inte provet. Och det är samma ord som Bibeln använder på annat håll. Liksom, men inte i det sammanhanget att det skulle handla om frälsning. Utan just i det här bemärkelsen att jag går miste om ett rikare liv. Och har ni någon gång blivit uppgraderad när ni flyger till första klass eller business class åtminstone eller någonting, bara sådär liksom, ja, planet är fullt så du får sitta. Det har hänt mig några gånger. Det är en väldig skillnad. Istället för att sitta så här i 10 timmar liksom, med folk runt omkring dig, så har du en jättefåtölj där liksom, och folk har passar upp dig och allt vad det kan vara. Helt fantastiskt. Och jag säger, men ni vet hur det är. Kanske en dålig illustration, säger någon. Men det finns någonting att förlora. Och det finns någonting att vinna. Men det är inte frälsningen det talar om. Det är kvaliteten på vårt eviga liv. Så han säger att om vi lever på det sättet här, ja, då har vi någonting att förlora. Vi blir arvslösa. Vi ärver inte Guds rike. Så här har vi köttets gärningar som alltid levde till en kortvarig njutning men resulterar i långvariga konsekvenser. Och det är väldigt intressant att se alla de här sakerna som är där, och det står att de är uppenbara, så vi behöver inte expandera på dem, vi behöver inte ta dem, de finns överallt, bara titta ut genom fönstret eller tyvärr titta i spegeln så ser man sig själv. Och säg de grejer som man inte på något sätt i någon utsträckning manifesterar. Men det är köttets gärningar i verserna 19-21. Och vi ser här att de är uppenbarligen inte uttömmande. Men nu kommer vi till andens frukt i verserna 22-26. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelse och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra. Bär frukt. Är det skillnad mellan att bära frukt och att producera frukt? Ja. Det vi försöker göra många gånger är att producera frukt. För att förmå att producera frukt, ja, då måste jag ha liv i mig själv. Och den enda som har liv i sig själv, det är den levande guden i himlen. Jesus Kristus har liv i sig själv. Han beskriver sig själv i Johannes 15 som vinträdets stam. Och vi är grenarna. Vad jag gör en gren? En gren producerar ingenting. En gren bär någonting. Det vill säga, grenen bär frukt bara och endast när den är fastsatt i stammen. Och det här, när vi är i Kristus, så är det en preposition som betyder att vi har en ny ställning i honom. Men när vi förblir i honom, så är det inte, då talar det inte om att förlora den ställningen. Då talar det om att erfarenhetsmässigt förbli på en plats där livet som finns i vinträdet, stam, kan flöda ut i mitt liv. Jag som är grenen, och jag kan bära frukt. Och det är så fantastiskt, därför att när jag bär frukt, då är jag inte ens medveten om. Jag behöver inte börja dagen med att kavla upp armarna och säga, idag ska jag bära frukt. Idag ska jag göra mig. Nej, jag behöver bara se till att jag är i gemenskap med honom. Genom den gemenskapen, per automatik, så kommer jag att bära frukt. Och den heliga ande är den som producerar. Vi är de som bär. Och frukten är någonting som är invärtes. Det börjar på insidan och manifesteras på utsidan. Det finns förfalskningar. Folk säger, men om jag inte bär frukt, då är jag inte en sann troende. Men det finns muslimer och hinduer och buddhister och kommunister och ateister och humanist, allt vad det kan vara, vilka ismer det nu än är, som lever moraliska liv. Betyder det att de är frälsta? Nej. Jag blir inte frälst av att leva moraliskt. Jag blir inte frälst av att göra goda gärningar. Jag blir frälst av att tro på Jesus Kristus som Guds son. Men när han bor på insidan och jag vandrar i anden och blir ledd av anden, då kommer andens frukter att bli manifesterade i mitt liv. Och det beror inte på omständigheten. Vet ni, liksom, människor skyller alltid på omständigheten och säger att du, om jag hade bara fötts i ett annat land, eller om jag bara hade haft ett annat jobb eller en annan familj och fått andra förutsättningar, då hade mitt liv sett helt annorlunda ut. Ja, det kanske det hade gjort. Men vet ni, det är inte omständigheterna som avgör hurvida vi manifesterar Guds frukt eller inte. Och det är väldigt intressant att se det här. Så andens frukt är någonting som inte beror på omständigheterna. Och alla de här frukterna behöver inte manifesteras samtidigt, men de är tillgängliga vid behov. Så vi fokuserar på frukten, inte köttet. Det visar på en kamp här mellan anden och köttet. Och var inte bekymrad över den här kampen. Var istället glad för den. Vet du varför? Därför den bevisar att Guds ande bor i oss. En människa i världen har inte den här kampen. Man är helt och hållet nöjd med vad som finns i köttet. Men vi, om vi lever i köttet, så är det någonting som gnager på insidan, eller hur? En helig ande. Och det betyder att det är ett bevis för att han finns boende i oss. Och i vers 25 här, som avslutning, så ser vi att om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Så livet kommer genom anden, men det är ingen garanti att vi följer anden. Och att följa här är stoikeo i grekiskan. Och stoikeo, det betyder egentligen att vandra på en rak linje. Om ni har sett någon gång en militär parad, när soldaterna är liksom uppradade på det här sättet, de går i takt liksom, och så är det en stackare som gör något fel och liksom det ser hemskt ut därför att personen går inte i takt. Men det är exakt det som det säger här: gå i takt med den heliga anden. Ordet kommer egentligen bokstavligt talat från ordet som betyder en rad, alltså en rad med någonting, en, två, tre på det här sättet, och eller vandra på en linje, hålla takten. Och det står här i nu hoppar jag från kapitel 5 till kapitel 6 bara. Det står: frid och barmhärtighet över dem som följer denna regel, ja, över Guds Israel. Denna regel, det är därav vi får ordet kanon, det vill säga kanon, det betyder ett rättesnöre. Så att den regel vi har att följa, det är inte en regel som finns i någon lagbok för något land, utan det är Guds uppenbarade ord. Det är vår regel, vår kanon, det som Gud har uppenbarat för oss. Och när vi följer detta, då vandrar vi i takt med anden. Då manifesteras andens frukter i vårt liv och inte köttets gärningar. Så, vad är andens frukter? Ja, de står beskrivna här. Vi började med att tala om att vi är kallade till frihet. Men att den friheten ofta förvrängs. Men den har en funktion. Och den har att göra med att vi är fria att vara Guds slavar och att tjäna andra. Och frihetens förutsättning är att vi är ledda av anden. Och ledda av anden är vi när vi vandrar i anden. Och sen talar vi om köttets gärningar som är uppenbara. Så vi behöver inte expandera speciellt mycket på dem för att förklara vad de är och så vidare. Och listan såg vi inte ens uttömmande. Ganska skrämmande. Men vi avslutar positivt med att se om andens, eller se andens frukter här. Och är de uttömmande, det vet vi inte. Men de här är i alla fall det som Gud vill uppenbara för oss. Och de är helt underbara. Och det är det vi ska söka. Andens frukter, att vandra i anden. Därför att om vår karaktär är i linje med det som Gud har uppenbarat för oss, ja, då går vi i takt med den heliga anden. Och vi blir förkrossade på vägen. Och när vi är förkrossade, ja, då kan Gud också använda oss att tjäna med de gåvor som han har gett oss. Men vi vill inte ha gåvor som inte är korsfästa i bemärkelsen att det finns en brutenhet och förkrosselse som går före. Och det är underbart att tänka på också att vi söker först andens frukter och sedan andens gåvor. Karaktär går före handling. Där är ordningen. Det ena utesluter inte det andra uppenbarligen. Men jag tror att det finns en felaktig betoning ofta på detta. Så vad är andens frukter? Vi såg dem, vi läste om dem. Och vi ska bara ta och avsluta i bön här. Herre, vi tackar dig för de här tankarna som vi har fått framföra idag. Tack Jesus för att du är den levande guden i himmelen som har lämnat ett vittnesbörd om dig själv överallt, Jesus. Och vi tackar dig för det. Vi tackar dig för att vi är kallade till frihet. Vi vill inte ta den friheten för givet. Vi vill inte missbruka den friheten. Vi konstaterar med bävan om köttets gärningar som vi ofta ser också manifesterade i våra egna liv. Men vi jublar över andens frukter som är ett resultat, inte av att vi lyckas producera någonting, utan att vi förblir i gemenskapen med dig. Då bär vi frukt. Vi tackar dig för det. Kanske det är någon som lyssnar också på internet idag som aldrig har fattat ett beslut att bli ett Guds barn. Konceptet är väldigt enkelt. Bibeln säger att om vi tror i våra hjärtan att Jesus Kristus är Guds son som kom in i den här världen för att frälsa syndare. Och vi tror på detta, att det var också för mig. Ja, då får jag evigt liv som en gåva. Det är ingenting jag kan producera, det är ingenting jag kan förtjäna, det är bara någonting jag kan ta emot. Och har du aldrig tagit emot den gåvan och anden har talat till dig under predikan, ta emot den gåvan där du är. Bjud Jesus in i ditt liv och säg: Herre, jag är en syndare. Jag vill komma till dig, jag vill få evigt liv. Jag ber att jag ska få bli ett Guds barn. Och bad jag en sådan bön, då står det i Johannes 1:12. Att till alla dem som trodde gav han rätten att bli ett Guds barn. Vilket löfte. Herre, vi tackar dig för allt detta som du talar till oss om. Tack Jesus för den här predikan. Vi ber i ditt namn, Herre. Amen.
Stort tack till en fin predikan. Tack för att vi har pastor Mikael och tack för att vi har Taina. Och framförallt tack för att vi har dig här. Journalistens sista fråga till kvinnan vid brunnen. Skulle du vilja möta Jesus en gång till? Då svarar hon på det här sättet. Ja, absolut. Jag gör det varje dag. Då kan vi tänka på Hebreerbrevet 13:8. Jag är densamma igår och för evigt. Så tänkte jag på en sak till innan vi stänger butiken för idag, så att säga. Det som är värt att tänka på. Vi kan tänka att vi är få som är kristna. Kanske inte jättestor församling, liten församling, obetydliga. Då tänkte jag på det här sättet att om vi tänker oss ett totalt mörkt rum. Rummet skulle kunna till exempel vara hela Sverige. Vi är ljus. De lilla ljus vi har, så att säga, det lyser upp faktiskt hela landet på det sättet, stora delar. Så med de orden egentligen, vi är viktiga, vi är jätteviktiga. Vi kan tycka att vi är helt obetydliga. På ett sätt är vi det i oss själva, men genom Herren så är vi allt förmåga i honom som ger oss kraft. Så vi är ljus, var vi än vandrar så lyser mörkret, har inte en chans mot ljuset. Ställ ett ljus någonstans och lyser upp. Mörkret kan inte övervinna ljuset. Men vi är också konungsliga och vi är ambassadörer. Han har fullbordat allt i Johannes 19:30. Och också som Johannes döparen säger i Johannes 3:30. Att vi måste förminskas och han förstoras. När vi förminskas så kan han komma upp. Och nu är det fika.
Nej, en sak först. Jag undrar, jag vet inte om ni har haft förbön innan, för jag kom lite sent. Har vi haft förbön?
Ja.
Har vi bett för Hasse?
Nej.
För det är det jag vill lyfta upp. För att ni vet att Hasse har opererats näsan för en slags hudcancer. Den är inte borta, utan han ska få gå igenom en strålningsprocess. Så, och han berättade detta för mig i fredags, för då hade han träffat läkarna. Kan vi be för honom att det ska gå bra och att han ska helas? Utan några andra ben och utan det.
Ja, Herre, vi ber för Hasse just nu, Jesus, och Herre, du vet också hans vilja och önskan att följa dig, han och familjen, och har gjort och har väldigt mycket på sista tiden varit involverade med oss, Jesus, och vi ber, Herre, för dem just nu. Herre, vi ber om ett särskilt vidrörande för den här näsan, cancern eller det som finns, Jesus, där eller vad det nu är för någonting, här. Och vi ber, Jesus, du är den stora läkaren. Du kan hela också när en människa inte är fysiskt närvarande. Du gör det, du kan det, du vill det, Herre. Vidrör honom, vidrör familjen, vidrör honom fysiskt, vidrör honom också andligt på det sättet att han blir uppbyggd i den här situationen. Tack för honom och familjen, Jesus. Vi tänker också på kanske andra bönämnen som finns där ute bland oss, Herre. Vi kanske inte har nämnt dem, vi kanske inte har uttalat dem just idag, just här. Men Herre, du vet vad de är. Och i din närvaro så vet vi, du är uppståndelsen och livet, läser vi om i Johannes 11. Det betyder att när du är närvarande genom din ande, ja, då har vi automatiskt uppståndelseliv att tillgå. Därför tror vi också att du kan vidröra oss, Jesus, på alla olika områden. Inte bara det fysiska, men också det andliga, också det praktiska, också det ekonomiska. Och kanske det är något bönämne här som brinner i någons hjärta, Herre. Nu ligger det framför dig, Jesus. Vi lyfter upp det just nu tillsammans med det som vi bad för Hasse. Och vi ber om ett särskilt vidrörande på grund av vem du är. Inte för att vi kan manipulera dig eller några omständigheter, utan därför att vi är dina barn och du är vår far. Vi kan komma inför dig i all enkelhet och bara be om ett vidrörande, om en förändring, en förvandling. Vi ber för detta, Jesus. Tala till oss just nu om olika saker, olika områden. Sätt oss fria, Herre, på olika sätt. Vänd dåliga trender, Herre. För in någonting nytt och annorlunda i de situationer som tycks ha stagnerat i våra liv. Gör någonting stort och mäktigt och verkligt ibland oss och i oss, i ditt namn, Jesus. Amen. Okej, då är det fika som gäller. Välkomna och stanna kvar, och om ni har vittnesbörd eller vill säga något så är ni välkomna. Ja just det, stolarna ska bli av.
Nej, jag glömde ju den.
Ja. Jag tar till smak och The American.
Gör du?